Då är vi här i studion med Katarina Litzberg. Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Det är ju din hemmaplan detta också, får man ju säga. Du sitter på andra sidan bara.
Det känns lite ovant får jag säga.
Ja, ja men du, det ska nog gå bra detta. Vi har ombytta roller. Du brukar ju sända här på måndagarna. Och det är ju, men nu är du på andra sidan helt enkelt. Du är här som gäst idag. Och du är här för att vi ska prata om det hemska som hände för 8 månader sedan nu uppe i Stockholm. Och ditt kära Stockholm som du har en varm relation till, och du är där uppe och får tyvärr vara med om detta hemska som hände den 7 april uppe i Stockholm. Och du är här för att berätta om just detta. Och jag förstår att det är inte helt lätt för dig heller att prata om det, och du har valt att inte göra det fram till nu, men känner att nu vid årets slut så har det blivit en möjlighet för dig att kunna berätta om det och ta upp det.
Ja, jag tänkte att nu är det liksom tid att berätta den här historien, och tid att stänga igen säcken också. Mm. Nytt år, nya positiva upplevelser förhoppningsvis, och man tror ju inte att någonting sånt här kan hända än. Det har liksom varit, jag hade aldrig kunnat tänka mig något sånt här.
Nej, för jag tänker mig när man är ute i trafik och dylikt så har man hela tiden med sig olycksriskerna som finns med krockar och allt det här. Då kan det följa inte naturligt, men när man står på en sminkavdelning på Åhléns så tänker man inte säga att det ska smälla som det gjorde för dig.
Nej, precis. Och vi åkte upp till Stockholm för att fira min födelsedag. Mm. Jag fyllde faktiskt pensionär, tro det eller ej. Och det var så konstigt, vi diskuterade olika alternativ, om vi skulle åka till Rom eller om vi skulle åka till Teneriffa och sådär. Nej, sa vi åker till Stockholm, för vi har ju bott där som nygifta och Stefan har pluggat där och jag har jobbat faktiskt på Åhléns i min ungdom där detta händer, så att det känns konstigt.
Ja, det är en märklig situation eftersom du står där i butiken och är ledig och njuter, och du går runt och tittar på sminkavdelningen och ibland olika produkter. Och,
jag lyckades vara på fel plats.
Ja, det får man just säga. Då. Och vi pratade om det tidigare. Jag försökte få en bild av hur nära det faktiskt var där som faktiskt lastbilen smällde in. Och det rör sig om väldigt få meter, och du var faktiskt på plats där bilen eller lastbilen körde in, men sen av olika anledningar så vandrar du bort några meter ifrån denna plats, och när du har ryggen emot så smäller det.
Jo, det var ju så att jag stod och tittade på lite smink och sådär, och det var ju mycket, mycket nära fönstret. Alltså, man säger sista, svårt att beskriva avstånd och så, men sista disken in till det här skyltfönstret. Så att expediten var upptagen och jag gick iväg, ni vet, som man går och strosar och sådär. Och sen smällade något fruktansvärt bakom min rygg. Mm. Och jag kan inte beskriva, det var från 0 till 100 kan man säga att det gick.
Ja, för det var så svårt att beskriva just den här smällen som är så oerhört hög bakom din rygg i en sån oväntad situation som i ett varuhus. Alltså, är det någonting du kan beskriva det som, alltså själva smällen?
Jag har ju hört på TV att lastbilen körde in i mellan 55 kilometer ungefär. Och då kan ni själva tänka er vilken smäll det var. Det går inte att beskriva den ljudnivån. En sån gång så förstår man inte vad som har hänt. Utan jag stod kvar där och unga flickor som jobbar och säljer parfym springer bort, fram och tillbaka och bort mot den andra utgången. Och springer och skriker att det är en bomb och att det är terrorister. Och så säger de till mig att spring, spring. Och jag kan inte springa. Jag är fullständigt cement i benen. Ja. Jag kan inte röra mig.
Och du står stilla där inför detta och du ser folk springa runt. Men du hör de här då där folk skriker bomb och rykten och hittar det som det faktiskt blir.
Ja. Det man gör en sån gång som jag gjorde i alla fall. Jag ställde in mig på att det skulle komma folk och skjuta. Och kanske sikta på mig också.
Du gjorde det? Du kände det då när du stod
där?
Ja,
det gjorde jag. Och det var inte mycket att göra åt. Men sen kom ju Stig då som jobbar på parfym, en stor stadig kille. Så jag högg tag i honom och så sa jag att som det var, att jag höll på att svimma och kunde inte springa. Vill du hjälpa mig ut? Mm. Och det gjorde han. Så att vi tog oss ut då mot Klarabergsgatan, utgången där. Men den stora klockan, de har en stor guldklocka där.
Ja.
Och min man undrar ju naturligtvis vad som har hänt, för han var, gick och strosade på bottenplanet och kikade på väskor och lite sånt längre bort. Så han ringde och det hörde jag ju i väskan, men jag kunde inte svara för jag var i sånt chock.
Yeah.
Chocktillstånd.
Yeah.
Så att Stig svarade gråtande i min telefon, och jag får säga att jag tycker det var väl synd om min man.
Ja. Jag menar att försöka få tag på dig och kolla så att du är i säkerhet och höra en annan man svara gråtandes. Ja,
precis, precis.
Han har ju tänkt det värsta.
I det läget så skickade min man sms till våra barn, för att de har naturligtvis hört det här. Det gick, kablades ut väldigt fort ju. Och bara efter några minuter så hör vi brandkåren komma och polis och ambulans, och det var ett inferno av tjutande och tutande.
Ja, för jag tänker att alla intryck som är, du berättar om att du hör och så här, men det är mycket du ser. Du står inför det här rökmolnet som det blir av lastbilen som har liksom tagit sig in på Åhléns. Ja, och du luktar, exakt. Du har lukter också. Alla sinnen aktiveras.
Alla sinnen aktiveras, och det luktar ju bränt och det luktar olja och det luktar bensin, och det här rökmolnet var så stort så att jag kunde inte se vad som fanns inuti det, om man säger.
Du såg inte ens att det var en lastbil?
Nej, jag kunde inte säga det. Och det man känner sån gång, det är bara liksom fly så fort man kan.
Men ändå låser det sig för dig där och då. Mm.
Men det fanns en ängel som hjälpte mig ut där.
Ja. Nej, vi får tacka Stig för det.
Vi får tacka Stig, ja. Och jag ska skicka en blomma, eller om jag ska ringa. Jag har inte bestämt mig än.
Nej.
Men någonting vill jag tacka honom för. Det vill jag absolut, att han hjälpte mig.
För där i ett sånt läge, så man, det kvittar hur vad man har tränat på eller hur man tänker sig själv, hur man är som person. För att alla agerar ju olika. Som de här tjejerna som jobbar på butiken.
Ja.
De lämnar bara i panik och springer på varsin sida om dig.
Ja.
Och du står kvar där.
Ja, och de skriker spring, spring. Ja. Men alltså, man kan aldrig veta hur man reagerar en sån gång. Och det som är otäckt är att man är så sårbar. Alltså som människa och kund. Och man går omkring i lugn och ro och så bara händer det. De där tankarna har jag inte haft innan. Nej. Inte alls. Hur som helst så står vi utanför på Klarabergsgatan. Min man och jag. Och då säger min man att vi ska ta oss därifrån så fort som möjligt. Och det förvånar mig än idag att så många stod kvar och ringde sina mobiler. För att ingen visste ju vad som skulle hända. Nej. Om det var flera terrorister eller om det var en bomb eller vad som skulle hända. Men vi tog oss därifrån så fort vi kunde.
Och det är en ovisshet också, där det blir snabbt ryktesbildningar. När ni har tagit er ut och så står alla och vill ringa. Man vet inte om det kommer fortsätta eller om det är slut där.
Nej, man vet ingenting.
Nej.
Och de bilderna man har sett då från tv, det skildrar ju lastbilen då när den har kört in och Drottninggatan och poliserna där kring och så. Jag hade ju en annan upplevelse när vi kom ut på Klarabergsgatan, för att vi gick ju ner då en sidogata och där hade man spärrat av. Det gick väldigt fort. Poliserna var otroligt skickliga. Och det var precis som att de var tränade på det här. Och det var de ju också. Ja. Det framkom ju i tv.
Mm.
Så det var avstängt. Så vi tog oss på sidogatorna och kom fram till Drottninggatan så småningom. Och den var avstängd. Och där sprang det ambulansmän med stora orangea filtar. Och då förstod ju vi att det hade hänt något förfärligt.
Mm.
Skadade människor. Vi såg inga, för vi var så pass långt uppe på Drottninggatan.
Ja.
För de här människorna låg ju lite längre ner, vad jag har förstått.
Men det är också det här att, som du säger, det kablas ut en viss bild av den här händelsen. Mm. Men du är faktiskt den enda som har rapporterat inifrån.
Ja. Det förvånar mig, för jag har väntat att det skulle dyka upp någon av de här tjejerna som sprang och skrek. Eller Stig eller någon.
Ja.
Men det är också tufft att berätta om det här.
Ja, det förstår jag.
Det här är inte lätt att berätta om, och jag har nog behövt de här 8 månaderna för att kunna göra det.
Mm. Ja, för nu kände du att nu är du redo att liksom vilja lyfta det och försöka dels öppna upp det och sen knyta ihop den här cirkeln. Vi ska prata mer om hur vi går vidare efter detta och hur ditt 2018 ser ut med tanke på detta. Vi återkommer alldeles strax. Vi är tillbaka igen i studion efter lite musik med Katarina Litzberg här i studion. Hon är här för att berätta om vad hon har varit med om uppe i Stockholm och terrorattentatet som skedde där den 7 april. Det har gått 8 månader och Katarina, du kände nu att nu är tiden mogen att ta upp detta och berätta om detta här för oss i Radioaktiv.
Ja, jag gick och funderade en vecka här och så tänkte jag att nej, nu berättar jag. Och jag tittar lite på nyhetsrapportering uppifrån Norrland var det faktiskt. Och där var någon tjejer som hade varit med om det här och sa just det där att de tyckte det var lagom att gå ut och berätta om det. Så att de här 8 månaderna har nog behövts, yeah, tror jag. För att det liksom ska lägga sig lite grann, att man ska få lite perspektiv och kunna prata om det, yeah, också.
Ja, tidigare så berättade vi lite om när du faktiskt tar dig ut ur butiken och ut igen och går. Var är vi nu i berättelsen när vi tar oss vidare?
Ja, nu har vi tagit oss vidare längs med Tvärgatorna och vi kom fram till Drottninggatan som då var avstängd. Ja, samtliga gator var ju avstängda, det måste jag nämna också. Där det springer då ambulansmän med stora orangea filtar och vi förstår ju, min man och jag, att det har hänt något alldeles förfärligt. Vi bestämde oss för att ta oss till Adolf Fredriks kyrka. Där ser vi en bil i hörnet som är alltså fullständigt kraschad, står mot en vägg. Och utanför kyrkan står en kvinna och en kyrkoherde, tror jag det var. Och vi går fram till henne och min man berättar vad som har hänt och att jag behöver sätta mig och vila, ta det lite lugnt. Att jag känner mig chockad och så. Så vi går in i kyrkan och sätter oss och just det, kyrkoherden har kontakt med en krisgrupp då. Med polis också och det är väl flera som är inblandade där. Så vi sitter i kyrkan och hon berättar lite om vad som händer i mikrofonen. Sen kommer hon tillbaka ett senare tillfälle, jag kan inte säga, några minuter efter. Och säger att nu låser vi kyrkan för att det är skottlossning på Fridhemsplan. Och då kände jag liksom att ska de ta sig in i kyrkan? Jag fick den känslan. Ja. Och den här kyrkan, den är ju liksom så jättefin för oss. Vi gifte oss där 1974. Och jag har ett jättefint porträtt när jag står med vårt första barn, är bebis. Jag står med en jättefin barnvagn utanför kyrkan. Så att man kommer tillbaka till det än en gång. Vad vet man om livet?
Yeah.
Så är det ju.
Yeah.
Men där sitter jag i kyrkan och tittar på den här otroligt vackra altartavlan som är, jag tror det är marmor, den är vit i alla fall, uthuggna människor och så. Och så sitter jag och tänker på vår bröllopsdag, ja, när vi gifte oss där. Det känns jättekonstigt.
Ja, jag tänker många tankar som går genom huvudet på det, ja, där. Alltså i den här nästan krigssituationen som det blir, ja, med alla intryck från ljud och lukt och all panik som sprider sig som man nästan kan ta på.
Ja.
Och så sitter ni där i kyrkan ni gifte er i.
Vår kyrka.
Precis.
Ja, det känns orättvist, ja, på något sätt. Och det känns som att nej, det här vill jag inte vara med om.
Nej. Och när de säger att de låser kyrkan, vad är det för känsla som går genom kroppen på det då?
Ja, då tänker jag mig att de kommer börja skjuta utanför kyrkan.
Ja.
Så att då känner jag mig, om man säger, riktig rädsla. Det är precis som att först så flyr man och sen så kommer rädslan i kapp.
Ja.
Så kändes det.
Ja.
Mm.
Och då vet ni ingenting. Ni har inte kunnat, nej, titta eller höra på några nyhetsuppdateringar. Över någon,
alltså, nej.
Utan där är ni helt ovetande. Ni vet bara att dörrarna stängs och vi vet inte vad som står utanför.
Ja, jag kan inte säga om nyheterna. Om min man tittar på nyheterna då, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej.
För det kablades ju ut väldigt snabbt.
Ja, för jag tänker när ni sen får möjligheten att se på detta genom tv-skärmen och höra det på radio. Mm. Vad var det för känsla du fick då direkt?
Du tänker på när vi kom tillbaka till hotellet,
ja,
eller?
Precis. Ja, precis.
Jo, det var ju naturligtvis. Jag ville veta, jag ville se vad som hade hänt. Mm. För att när man är med om en sån här otroligt läskig händelse så blir det abstrakt på något sätt. Va? Man kan känna sig som man är med i någon film, eller du förstår vad jag menar. Ja. Så att jag tyckte det kändes både bra och obehagligt samtidigt. Och sen när de då tog fast den här killen som körde lastbilen så kände jag en väldig lättnad.
Ja.
Det gjorde jag.
Försvann oron då om att det skulle liksom komma en ny våg?
Ja, för mig kändes det så. Vi gick ju, jag kan berätta, när vi gick ut från kyrkan och kyrkoherden sa att vi kunde gå ut. Vi satt längst nere vid nödutgången. Om det skulle vara att någon bröt sig in vid huvudentrén. Så vi garderade oss, min man och jag. Men i alla fall, då gick vi ut och gick vi Sveavägen neråt. Och butikerna hade stängt och det var låst och det var släckt. Och McDonalds, där satt, det var så konstigt. Där satt folk och jag åt inne, men dörrarna var låsta.
Ja.
Det var en mycket konstig känsla. Ingen biltrafik, men mycket, många människor som gick på andra sidan trottoaren. Vi var nästan ensamma. Vi gick Sveavägen ner mot Wennergrens center, åt det hållet. För att vi hade vårt hotell där nere. Så att det enda vi ville det var att ta oss till hotellet så fort som möjligt.
Ni ville därifrån liksom?
Ja, det vill man.
Och där får du då se detta för första gången och höra om nyhetsrapporteringen om detta. Jag förstår att det har inte varit helt enkelt att titta på nyhetsrapporteringarna senare.
Nej, alltså jag har ju faktiskt undvikit så mycket jag kunnat. Men sen var det ju G.V. Persson som skulle prata om det här. De påannonserade det tisdagen innan. Och då tyckte jag att jag inte skulle se det. Men sen så tänkte jag, nej, jag ska se det.
Mm.
Och de visade lite andra bilder jag inte hade sett.
Yeah.
Och jag gick även in och googlade och tittade. För då blev jag lite modigare.
Yeah. Jag känner att det är en del i processen att liksom ändå ta till dig de här bilder. Och,
ja, det är det. Man kan, på något sätt så kan man inte ta till sig allting när man har varit mitt i det på en gång. Mm. Utan man får liksom dela upp det, så att säga. Men jag tittade ju på bilder igår. De visade en årskrönika på tv. Och då var det folk som gick och julhandlade på Drottninggatan. Och liksom allting var fint uppbyggt igen. Och jag sa det till mig själv, jag skulle aldrig gå där.
Nej.
Jag kände det att, och då intervjuade de folk som gick där och frågade om de var oroliga och sådär. Och det var de, många var ju rädda. Men jag skulle inte kunna göra det. Jag bara kände det att nej, inte än, men kanske om ett år.
Ja. Ja, för det känns som att du, hade detta hänt på en annan plats i världen som inte du har lika starka band till, så hade det varit lättare att släppa. Men nu är detta ditt Stockholm och dina kvarter.
Ja, jag menar, vi har ju bott där vid kyrkan precis, Adolf Fredriks kyrka. Och jag har ju promenerat Drottninggatan ner till mitt jobb. Jag jobbade ju även på Lens några år, där detta hände. Ungefär där jag stod.
Ja.
Där låg en disk och där jobbade jag och sålde smink.
Ja. Ja, det är en oerhörd konstig situation och märkligt att världen kan vara så liten att du sen där står där så långt efter och att detta händer.
Ja, det är underligt och jag höll på att säga, det är tur man inte vet.
Precis.
Men
det har gått, det har gått 8 månader nu och nu känner du att detta är en del av, det har lite med att året börjar ta slut också, förstår jag. Att
man, det känns rätt skönt. Att nu är det nytt år och nu kan man liksom satsa på nytt. Och jag tycker det var så förargligt. Jag tänkte vi skulle ha en sommarfest i trädgården med våra goda vänner. Det brukar vi ha, men jag kände att nej, det var inte läge för det. Men det blir det nästa sommar.
Ja, precis. Du går in i ett nytt 2018 nu. Du har liksom känt att nu kan du lyfta det, knyta ihop säcken.
Ja.
Du bär ju såklart med dig detta alltid. Alla dina nära och kära också såklart. Men nu har det skönt att det känns i alla fall bättre att kunna lyfta det och berätta om det.
Absolut.
Och att folk får veta, som sagt, du är den enda som har rapporterat för oss inifrån Åhléns.
Precis, så att nytt år, och jag kommer även berätta i mitt program den första lite grann. Jag sänder ju tillsammans med Carl Fredrik som är så duktig på blommor. Som är här på radion också och pratar och berättar. Så att jag kommer gå in lite grann i det programmet. Men mest så kommer vi ha nyårskarameller, Carl Fredrik och jag.
Mycket trevligt. Och jag önskar dig ett väldigt gott nytt år.
Tack detsamma.
Och tack. Vi hoppas att du kan besöka ditt Stockholm i framtiden.
Vi satsar på det.
Ja. Tack, okay. Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack själv.